halvtid i Sveriges EU-ordförandeskap framstår vi som smarta och smidiga eller snåla och gnidiga. Så snackar Brysselbubblan när Sverige inte hör. Och så är det dags för pristävling i Europapodden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett freies och offenes, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon. So we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Du lyssnar på Europapodden, Caroline Saltzinger heter jag. Och vi bandar den här podden redan den 31 mars av påsklogistiska skäl. Och vi ska dyka huvudstupa ner i Brysselbubblan idag. Och då är det ju en himla tur att Sveriges Radios EU-kommentator Susanne Palme sitter mitt emot mig. Hej Susanne!
Hej, hej! Hon är inte i Bryssel alltså.
Nej, mitt emot mig här på plats i radiohuset. Men i självaste Bryssel, hela två EU-bevakare. Vår egen Andreas Liljeheden, hallå!
Hallå, hallå!
Och så tror jag minst att det är premiär i podden för Viktor Numelin, TT:s Brysselkorrespondent. Eller, Viktor?
Jo, det borde det vara, åtminstone i den här typen av podd.
Var är ni någonstans? Ni är inte i en radiostudio.
Nej, vi sitter på en restaurang i stadsdelen som jag flyttade till allra först när jag flyttade till Bryssel för sådär 15 år sedan. Och det är fortfarande en av mina favoritrestauranger och de har en väldigt god typisk belgisk rätt som heter carbonade flamand som är som en slags kalops fast såsen är gjord på belgisk öl.
Oj, så där vill vi ha en bild på sen känner jag direkt. Härligt med lite kontinental fläkt och flär. Hörrni, vi är nu halvvägs genom det svenska ordförandeskapet. Vad har överraskat er mest hittills? Ska vi börja med Viktor?
Ja, så här när man är i halvtid av ett ordförandeskap så mycket kan ju hända. Det känns lite som att det går väl ganska bra. Vi kanske, om man jämför med fotbollstermer, vi leder med 1-0 i halvtid. Men om det blir bra efter andra halvlek, det får vi nog se. Svårt att hitta någonting som egentligen har överraskat, varken positivt eller negativt tycker jag.
Allt avlöper lite enligt plan alltså. Susanne, vad säger du?
Jag har ju mest varit här hemma i Sverige då, och det kan man väl konstatera att det stämmer verkligen att det här är ett Brysselbaserat ordförandeskap. Det märks ju ingenting överhuvudtaget här i Sverige. Jag har ju varit lite på de här informella mötena som är på Arlanda stad. Och där är man ju så långt bort man kan komma liksom från all uppmärksamhet. Så att, nej, men jag tror inte att några vanliga dödliga liksom svenskar märker av det här. Men vi ska komma ihåg det att förra gången Sverige var ordförande, det var ju, då hade man ju toppmöte här. Där hade man också det första då, när det var kravallerna i Göteborg om ni minns.
Precis, men då var det ett helt annat fördrag.
Ja, ett helt annat fördrag. Men nu är det ju inte så, utan nu är det ju bara att man förhandlar i rådet och alla de förhandlingarna sker i Bryssel.
Precis, och förra gången så hade man ju liksom, var man ju faktiskt ordförande under mötena. Numera sköts ju det av rådets ordförande. Andreas, vad säger du då?
Nej, men om jag ska fortsätta lite med Viktors fotbollstermer här så jag tycker nog jag håller med det Viktor sa och att kanske att Sverige har spelat ganska defensivt kan man säga. Det har inte hänt så jättemycket den här första halvleken. Men om man ska peka på någonting, kanske inte är överraskande, men om man ska säga någonting i det här så är det ju att Sverige har ju ganska nyligen presenterat en ordförandeskapsslips och en sjal. Och det har ju man ofta i alla ordförandeskap, inte alla, men många har haft det. Och det har man presenterat först nu i halvtid. Och det kan undra varför. Och det är helt enkelt så att den gamla regeringen vill inte ha någon slips och någon sjal. Men den nya regeringen som kom in på hösten, ja, men de tyckte ändå att ja, men vi ska nog ha en slips och en blå sjal. De är blåa här och från en av Sveriges färger. Och i och med att man kom på det där ganska sent i processen så han har inte fått det här på plats innan ordförandeskapet började. Utan den kom för två veckor sedan ungefär.
En sista minuten slips, typ halvtidsslips. Precis. Har du sett någon som har på sig den då?
Den annonserades i sociala medier av Jessica Rosvall hade sjalen tillsammans med Christian Danielsson som hade slipsen på sig.
Mm. Okej, men en uppmärksammad och rejält oväntad vändning som skedde
som har skett under de senaste 3 månaderna. Det var när EU-tungviktaren Tyskland i februari som en blixt från klar himmel satte sig på tvären i uppgörelsen om att inom EU förbjuda försäljningen av bilar med förbränningsmotorer från 2035. Den här uppgörelsen var ju färdigförhandlad, packad och klar, trodde alla, tills alltså Tyskland slet upp snörerna igen. Och det här är ju ganska oerhört eftersom flera länder då hakade på Tyskland och hela uppgörelsen hotade att falla. En intensiv medlings- och förhandlingsinsats från kommissionen och en kompromiss om att undanta bilar som går på såna här e-fuels, e-bränslen, räddade det hela. Men energi- och näringsminister Ebba Busch tyckte att äran gott kunde tillfalla Sverige.
Ja, men det här har ju varit en ganska svår låsning. Det är väl känt att vi har haft ståndpunkter mellan olika tunga medlemsländer som har stått långt ifrån varandra. Men här visade svenska ordförandeskapet att vi klarar att navigera i det här. Och det är ett viktigt steg, viktig signal att nu är den gröna omställningen är verkligen här för att stanna. Och jag tycker att svenska ordförandeskapet har verkligen visat att vi klarar av att lösa ut svåra låsningar i det här fallet mellan då Tyskland och Frankrike som är välkänt.
Vad har Sverige gjort? Var det inte mest kommissionen och Tyskland som löste det på egen hand?
Nej, vi har absolut bistått i detta och ser fram emot att kunna gå i mål.
Viktor, det är ju dig man hör fråga Ebba Busch här om det inte bäst var kommissionen och Tyskland som löste det där på egen hand. Berätta, vad tänkte du när Ebba Busch såg uppgörelsen som ganska mycket det svenska ordförandeskapets förtjänst?
Ja, det var väl ganska intressant. Det är ju naturligtvis svårt för oss som står på utsidan ändå att säga att hur var det? Vem gjorde vad? Exakt. Och det är klart att Sverige har varit med och tagit kontakter på olika håll. Statsministern var i Tyskland till exempel och pratade med Olaf Scholz om det här. Samtidigt så är nog allas bild där nere att det här var en diskussion mellan Tyskland och EU-kommissionen. Att Sverige var så djupt involverad kom lite som en överraskning tror jag för de flesta av oss som stod där.
Dessutom så tycker jag att det vi har hört här i Bryssel från svenskarna, det var också att det kanske fanns till och med en aktiv tanke bakom att Sverige inte skulle spela en större roll just för att man inte ville ha. Man ville inte ge sken av att det här skulle vara en omförhandling av den här lagstiftningen mellan Sverige då som ordförandeland och Tyskland. Att det skulle inte vara någon förhandling mellan medlemsländerna, och det var därför också det fanns en poäng att just EU-kommissionen skötte detta. Så att bilden som vi har fått tycker jag ändå är att det här har varit en förhandling mellan Tyskland och EU-kommissionen framförallt.
Susanne?
Både Andreas och jag har ju pratat upprepade gånger med tjänstemän som de som förhandlar det här. Och för vi har tyckt att Sverige ändå ordförandeland, borde inte Sverige göra någonting då? Och då har vi fått veta att nej, det är inte vi som äger det här utan det är kommissionen. Och sen kom då förklaringen här som Andreas ju säger att nej, det skulle se illa ut om ordförandelandet låg sig i. Då skulle man kunna ha hela havet stormar, att alla länder kom och hade nya åsikter. Så man vill inte öppna för en omförhandling. Så att det här Ebba Busch sa var verkligen lustigt. Nej, men samtidigt stämmer det såklart att på högre nivå, jag menar, Ulf Kristersson har, när han var i Tyskland och träffade Olaf Scholz, det är klart att prata om det här då. Så att det har ju förekommit kontakter men inte några förhandlingar.
Mm. Och Susanne, du var ju på regeringens halvtidsbriefing om ordförandeskapet och där var det åtminstone tydligt från EU-minister Jessica Rosvalls sida att det var hos kommissionen som lösningen kom till stånd.
Ja, hon sa ju det, fast vi hade varit lite behjälpliga då.
Ja. Just det. Att energi- och näringsministern tar på sig eller tar på Sverige äran så här, är det för att hon inte riktigt har kläm på hur sånt här brukar funka eller för att hon tänker att svenskarna inte har kläm och då kan man liksom dra till med det här lite lånta fjädrar till det svenska ordförandeskapet? Vad tror du, Andreas?
Jag tror att det är rent generellt, det är ganska ofta så att nationella politiker ofta försöker ta cred för saker som händer som man kanske har förhandlat fram gemensamt för att man har möjligheten att göra det på samma sätt som man ofta kan. Om det är några obekväma beslut eller negativa beslut som man har fattat som kanske inte har gett stort stöd på hemmaplan, ja, men då kan man ofta skylla på EU. Så att
det funkar åt båda håll.
Det funkar åt båda håll, så att jag tror att de allra flesta politiker ser den typen av möjligheter och försöker utnyttja det.
Viktor, har du någonting att lägga till där?
Ja, men det, är ju, det hör ju lite till nästan här nere att på presskonferenser och liknande så ska kommissionärer och ministrar stå och liksom tacka varandra och säga oj vilken insats du har gjort och det här var skarpt gjort av tack vare Sverige så har vi nu löst det här. Det hör ju på något sätt lite till. Man ska berätta vilka goda vänner man är och vad duktiga vi har varit i det här.
Och alla kommer ut som vinnare. Det är också alltså,
fascinerande. Ja, när EU-minister Jessica Roswall summerade då de tre första månadernas ordförandeskap så inledde hon så här.
My main message to you today is that the Swedish presidency is delivering on our four priorities: security, green transition, competitiveness and the rule of law. And we are sticking to the timetable. As expected, the main focus for the Swedish presidency has been supporting Ukraine in their defense against Russia's aggression.
Ja, om vi ska ta och göra en egen utvärdering då av hur Sverige har lyckats med sina prioriteringar och börja med det som EU-minister nämner här. Hur har man lyckats hålla ihop stödet till Ukraina, Susanne?
EU har ju hållit ihop och det kom ett 10:e sanktionspaket och det kom härom veckan då ett beslut om att skänka ammunition till Ukraina och också göra gemensam upphandling av ammunition. Och det här är ju stora beslut såklart. Och sen är det väl så att det här inte riktigt ligger helt på Sverige. Jag menar, Jessica Roswall tog lite grann åt sig äran för det här med ammunitionen. Men det är ju, där sker ju förhandlingarna på en annan nivå. Det är ju EUs utrikeschef Josep Borrell som sköter de förhandlingarna. Så att, jag vet inte hur mycket Sverige ska ta åt sig äran av det där heller. Men det har gått ganska bra. Och sen måste jag säga att Sverige har ju tagit några egna initiativ som jag tycker ändå är lovvärda. Man har till exempel tillsatt en arbetsgrupp som ska se hur man kan beslagta de här frusna ryska tillgångarna för att kunna använda dem för Ukrainas återuppbyggnad. Här har Sverige verkligen engagerat sig och även om det inte, det där inte löst än så har man ändå liksom drivit det väldigt hårt. Och man har ju också engagerat sig väldigt mycket i frågan om hur man ska kunna ställa de ansvariga inför rätta, alltså frågan om alltså en eventuell ny krigsförbrytartribunal och sådär, för att kunna ställa inte minst Putin inför rätta.
En annan viktig fråga för Sverige har ju varit det här med EUs långsiktiga konkurrenskraft i tävlan med övriga resten av världen. Hur har det gått med det, Andreas?
Nej, men om man tittar på hela det svenska ordförandeskapet så har ju Sverige framförallt jobbat på med lagstiftning som ligger på bordet och den enda riktigt stora egna frågan som är liksom Sveriges hjärtefråga som man driver, det är ju det som du säger, det här med långsiktig konkurrenskraft. Och det har man ju fått upp, man hade toppmöte där man diskuterade den här frågan, kommissionen har väl lagt fram en strategi på det här området. Så sätt så har det ju hänt någonting, sen tycker jag det är ganska svårt att utvärdera det här redan nu. Alltså för vi pratar om långsiktig konkurrenskraft, det är långsiktiga åtgärder och tittar man på det som man nämner här så är det mycket av saker som vi har hört förut när man pratar om långsiktig konkurrenskraft. Man pratar om att man ska fördjupa den inre marknaden, särskilt när det gäller tjänster. Man pratar om att man ska öka tillgången till kapital för företag, man ska minska regelkrångel för företag och sådär. Och alltså det här har jag hört under väldigt många år här i Bryssel, ungefär samma sak. Så frågan jag ställer mig nu det är, vad är annorlunda nu egentligen den här gången? Kommer det verkligen bli någonting av det här? Kommer vi se en förändring? Eller kommer vi kanske rent av, jag menar, vid nästa svenska ordförandeskap, när nu det är, kommer vi fortfarande sitta och prata om samma saker? Ja, men det vet vi inte riktigt än. Så att man har fått upp frågan på agendan. Frågan är vad det kommer ge för resultat.
Susanne, att man har fått upp frågan på agendan, är det en seger för Sverige eller är det bara ord?
Nej, men det här påminner väldigt mycket om det som EU sjösatte år 2000. Oj. Det som heter Lissabonstrategin, det var exakt samma sak med samma ord och så. Då gjorde man det man ska göra nu. Man satte upp så kallade indikatorer för att kunna mäta vad länderna faktiskt gör och så. Och det var ju allt ifrån hur många kvinnor som arbetar, hur många datorer det finns i hemmen, hur mycket man har byggt ut daghemmen eller förskolorna. En miljon olika indikatorer som man då gjorde rapporter varje år jämförde och såg hur länderna låg till och de fick visa vad de gjorde och sådär. Och då skulle EU då bli det mest konkurrenskraftiga landet i världen år 2020. Och sen kom 2020. Och sen kom alla kriser och pandemin och krig och liksom allt. Allt. Och det här liksom föll bort. Och nu har ju fokus väldigt mycket legat på akuta, jag menar, hotet, det direkta hotet nu, amerikanska subventioner som hotar att konkurrera ut europeiska företag och så vidare. Så att det här, det är ju samma gamla diskussion igen. Och nu ska man göra samma grej igen, sätta upp de här målen och man ska sannolikt då ha årliga sådana här genomgångar och sådär. Men sen får vi se vad det leder till.
Just det, så en liten lätt känsla av déjà vu för dig som har varit med.
Ja, gissa om det är det. Fast ändå måste jag säga att Sverige kommer ju att lyfta fram det här som en jätteseger. Men som Andrea säger, vi vet inte ett dugg vad det är värt. Mm.
Den surdeg som är EUs migrationsöverenskommelse har väl under den här tiden tagit ett rejält kliv framåt då. Parlamentet och rådet håller på att närma sig varandra ett förslag. Kan man säga att det ligger inom räckhåll, skulle du säga, Viktor?
Ja, faktiskt.
Lite tveksamt,
men det är ju, det här är en fråga som ju, som verkligen har varit surdeg. Det är någonting som det har tvistats om nu i hur många år som helst. Det fanns ett förslag under den föregående kommissionen och det ersattes av ett nytt förslag, eller delvis nytt, under den nuvarande kommissionen. Och så har det här stått stilla i omgångar eftersom man vet att det finns flera medlemsländer som inte alls vill gå med på saker som andra kräver att få igenom. Men nu känns det väl som att EU-parlamentet plötsligt gick framåt väldigt fort. Ministerrådet då, under Sveriges ledning, det som man säger att man gör det på en lägre nivå, på arbetsgruppsnivå och sånt för tillfället. Så känns det ändå som att det är någonting på gång att röra sig med målet att kunna ena medlemsländerna kanske redan i juni och sen börja förhandla under hösten. Jag får faktiskt en känsla av att det trots allt är någonting som rör sig. Och det kanske beror på att läget är sånt att länderna har kommit närmare varandra och även EU-parlamentet har kommit närmare varandra. Det var som någon EU-parlamentsledamot sa nyligen när de konstaterade att vindarna blåser åt det här hållet, åt ett kanske mer restriktiv migrationspolitik, och den kanske är lättare att få ihop för tillfället.
Sen kan man säga en annan sak då, om att den här regeringen har ju drivit på i EU för ett väldigt liksom tuffare tag mot länder utanför EU. Det var ju ett formellt möte här i Stockholm med migrationsministrarna där Sverige drev frågan att man ska straffa länder som inte tar tillbaka egna medborgare som har fått avslag på sina ansökningar här. Det där vet ju alla då, att det är kanske 25% av dem som får nej och ett utvisningsbeslut som också lämnar Europa, utan de blir kvar här. Och det här blir ju än mer akut då när det är så många som söker asyl som det är nu. Det var ju 1 miljon förra året. Och där drev Sverige stenhårt linjen att nu måste vi använda de verktyg vi har, visumpolitiken, straffa dem, inskränk liksom. Och sen har ju Sverige också drivit på att man ska använda biståndspolitiken, handelspolitiken. Det där är hjärtefrågor för Sverige. Så att det är nog en tuffare svensk regering vi har sett än vi har sett tidigare svenska regeringar. Det får jag säga. Och då kanske det vinner gehör hos många också i Europa.
Andreas?
Ja, men jag tror att det här med migrationen verkligen kan vara en sån fråga som är väldigt, ganska avgörande för om man kommer tänka på det svenska ordförandeskapet som väldigt framgångsrikt eller inte. För det kan, om man jämför med det tjeckiska ordförandeskapet som Sverige tog över ifrån, så det man minns från det tjeckiska ordförandeskapet är framförallt hur man hade en enorm slutspurt i lagstiftningsförhandlingarna, och framförallt på energiområdet, där energiministern i Tjeckien sa det tydligt att jag kommer ha så många möten som det krävs för att vi ska kunna enas om alla de här tillfälliga åtgärderna för att möta energikrisen. Och man hade 5 eller 6 energiministermöten, och där man bara matade på, och till slut så lyckades man komma överens precis innan jul om ett pristak på gas, som det var då. Och just det där drivet på motsvarande sätt under det svenska ordförandeskapet när det gäller migrationen till exempel, och migrationsfrågan. Jag har inte riktigt sett det drivet ännu, men det är ju 3 månader kvar, och skulle vi komma till ett läge där den svenska migrationsministern Malmö Stenergard skulle trycka på samma sätt. Just för att driva den här frågan framåt och komma överens över mållinjen. Om man lyckas med det på det sättet, likt tjeckerna gjorde med energin, ja, men då kommer de allra flesta tycka att det svenska ordförandeskapet gjorde någonting exceptionellt och det var bra. Så att så sätt är det en ganska stor och viktig fråga, tror jag.
Men det är faktiskt så också att tjeckerna har ju krattat för Sverige. Även i migrationsfrågan så var det de som liksom arbetade fram den kompromiss som nu ligger på bordet. Med liksom, den känsliga frågan där är ju det här med solidaritet, som nu kallas för flexibel solidaritet. Att man kan hjälpa till på olika sätt för att avlasta länder som är utsatta för ett hårt migrationstryck. Och där ser vi ju även på den andra stora, liksom, som Sverige ska klara av, klimatfrågan, alltså Fit for 55, klimatpaketet. Där hade ju redan tjeckerna gjort liksom jobbet i princip. Mm.
Samtidigt så just på migrationen så är ju en lite kittlande att alla har sagt att det här ska vara klart först i början av nästa år. Vilket gör att risken kanske för Sverige blir att det förhandlas och förhandlas och förhandlas i skymundan. Och sen så tvingas så att säga Sverige ändå bolla över det här till Spanien som får ta åt sig all ära i höst. Och så kommer ingen att minnas det här svenska ordförandeskapet mer än för att det var försenade slipsar och någon anteckningsblock som inte var så fint som det borde ha varit.
Och bråk kanske om avgasbilar.
Precis, och kanske att det svenska ordförandeskapet hade en låtlista med bland annat den här favoriten.
Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt, sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan.
Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Men som en av era kollegor Andreas och Viktor i Bryssel, Svenska Dagbladets Teresa Küchler konstaterar, så har ministrar och statssekreterare snarare fått promenera genom ett halvfärdigt konferensområde bredvid E4 vid Arlanda flygplats. Hur har det där mottagits i Bryssel, att det är där Sverige har förlagt mötena? Är det smart eller är det skralt?
Alltså, jag har ju inte varit där själv. Jag har ju gladeligen överlämnat det till Susanne och andra kollegor att åka ut.
Att ta pendlet, ja.
Nej, men om jag säger så här, jag har ju inte hört någon av mina internationella kollegor som tycker att det är bra och kul att man har förlagt de informella mötena dit. Jag får erkänna att jag har heller inte hört så jättemycket kritik heller. Däremot så kan jag ju personligen tycka att Stockholm är en väldigt fin stad. Det finns mycket att visa upp, så sätt är det ju kanske lite synd att man inte visar upp det på ett annat sätt. Å andra sidan så förstår jag att utifrån det svenska ordförandeskapets sida att kostnadsmässigt, säkerhetsmässigt så är det bekvämt att ha alla möten där ute.
Susanne, du som har varit där.
Men jag har varit där. Jag kan säga att ministrarna har ju faktiskt fått åka och äta lunch på Uppsala slott och på andra ställen, eller middag menar jag. Och de har varit på ABBA-museet och de har varit på Nationalmuseum och allt vad det är. Så att de har fått se lite mer än journalisterna. Och det är helt enkelt skittrist att vara där. Det kan jag verkligen säga. Och grejen var att första mötet, va, då trodde de att alla journalister som var akkrediterade skulle dyka upp. Och då var det faktiskt jättegod mat och så de bjöd på. Men sen kom ju inte alla de här. Det var jättefå som kom. Så, att nu
så köttbullarna blev över,
ja,
liksom.
Ja, och så nu är det bara någon äcklig wrap och det är liksom ingen mat. Och i början fick man inte ens en kanelbull, utan det fick vi tjata oss till och sådär. Och det har varit, det är extremt tråkigt alltså. Och det är också väldigt få som är där. Med ett undantag då, det var fler där när man skulle prata om den här ammunitionsfrågan, och när Josep Borrell var där, när det var försvarsministrarna, då var det större intresse. Men det har varit väldigt klent intresse för de här mötena, alltså från medias sida då. Men journalisterna har ju klagat och fruktansvärt. De är väl superbesvikna att de inte får se Stockholm och att maten är hemsk och sådär.
Men de fick ju hundspann. Alltså, var det lite så att Sverige liksom fyrade av allt krut precis i början där med Kiruna och hundspann och allt vad det var, Susanne?
Men det var ju Andreas som fick åka hundspann. Så det var ju liksom den stora grejen. Sen dess är det ju ingenting.
Och det här med hundspannen var väldigt uppskattat. Inte bara av mig själv, men också liksom våra internationella kollegor tyckte det var jättehäftigt.
Det var ju intressant att lite så att säga bränna krutet där uppe för just den här hundspansresan med gruvbesök och spännande maträtter, åtminstone för de flesta journalister från Mellaneuropa som kanske inte har ätit så mycket älg och liknande. Så var ju den där resan upp början av januari var ju en fullträff, även om det i Sverige kanske handlade mest om vilka kläder regeringen hade på sig när de var på ishotellet. Men reklammässigt så tror jag att de fick egentligen oerhört mycket ut av den resan. Det var massvis med artiklar om norrsken och gruvor och spännande snöområden och allt möjligt. Sen vet jag inte om det har blivit så hemskt många spännande artiklar om hur det är i Sverige. Ibland så får man en känsla av att folk kanske tänker mer med plånboken när man arrangerar sånt här än, eller vad ska man säga, kortsiktigt med plånboken kanske. Man kan tänka sig om det hade varit ministermöten runt om i Sverige, Gotland, Skåne, Göteborg. Det är klart att det hade kostat mer att arrangera det. Å andra sidan så hade man kanske fyllt upp nog så många nyhetsartiklar, tv-inslag, radioinslag som hade berättat om de här områdena som, om man översätter det till en reklamkampanj, hade varit nog så inkomstbringande i slutändan.
Vi har fått en fråga från en av våra lyssnare, från Matilda Kylefors. Hon är nyfiken på hur mycket man som ordförandeland får ta ut svängarna och driva egna ståndpunkter och hur mycket man måste hålla tillbaka. Hur är det med den saken, Susanne?
Det blev ju ganska uppmärksammat här en sak som hände här när man nu förhandlar klimatlagstiftningen. Det kom ju ganska mycket kritik mot Sverige i ett skede när Sveriges miljöminister, som då var ordförande för mötet, plötsligt lägger fram svenska ståndpunkter och vill ändra en redan antagen ståndpunkt som rådet hade tagit då. Och där blev det liksom höjda ögonbryn och många undrade vad Sverige höll på med. Och inget av det där gick igenom. Men vad som då hände var att Finland samlade en grupp länder för att driva på och fick igenom då det som Sverige hade velat, nämligen det här handlade om biomassa och om bioenergi ska klassas som hållbar eller inte. Och det gick sedan igenom mer eller mindre i rådet, men när Sverige själv försökte, då tog man väldigt illa emot det liksom.
Andreas och Viktor, är det här ett exempel på liksom hur man som ordförandeland sitter på lite dubbla stolar? Att man både har sina egna intressen men också sin liksom roll som medlare som ordförandeland att ta hänsyn till?
Det brukar alltid betonas där att man ska vara honest broker. Man ska vara liksom den neutrala medlaren som bara för de olika lagstiftningsgrejerna vidare utan att liksom lägga in sina egna önskemål. Och det stämmer väl nog. Jag tror att de flesta brukar ändå förvänta sig att ordförandelandet ska hålla sig ganska neutralt. Sen så går det ju som ordförandeland naturligtvis att föra fram sina synpunkter på en massa andra sätt och prioritera olika. Man håller små konferenser, man håller små extra möten vid sidan om, man lägger upp programmet på det sättet. Så att det är absolut inte någon omöjlighet att föra fram sin åsikt, men att göra det direkt inne på mötet, det är kanske inte det vanligaste.
Ja, men det var en ganska sensationell grej som hände nu, att landet Sverige lade ner sin röst mot det förslag som ordförandeskapet hade lagt fram till omröstning. Så att ordföranden Sverige ville ha en överenskommelse, hade förhandlat fram en överenskommelse, och sen röstar landet Sverige, eller lägger ner sin röst. Det ser man nog inte speciellt ofta. Så man kan säga att Sverige gjorde en tysk där på sätt och vis, för det var en redan färdig uppgörelse med parlamentet som Sverige, där Sverige lade ner sin röst.
En mild tysk variant, ja, eftersom man lade ner och eftersom heller inte överenskommelsen hotade falla för att inga andra länder anslöt sig.
En skillnad med Tyskland var att de är så stora så att det fanns en blockerande minoritet, men när Sverige lade ner sin röst så fanns det inte det, så att det kostade liksom ingenting. Men kanske var det ändå ganska anmärkningsvärt att ett ordförandeland lägger ner sin röst i en omröstning.
Mm. Om kolsänker var det, va? Det är ganska uppseendeväckande och ovanligt. Samtidigt som man å andra sidan kan ju hävda kanske att ja, men det visade också att Sverige kunde vara en form av neutral medlare. Att man trots allt, även om man hade en avvikande åsikt, så drev man igenom det här beslutet lite emot den nationella viljan så att säga.
Sammantaget då, hur snackas det om det svenska ordförandet i Brysselbubblan, Viktor?
Ja, det snackas väl lite både och. Jag tycker att till exempel vissa av de svenska topptjänstemännen får ganska mycket beröm och tack ifrån våra kollegor, utländska journalister från olika länder som uppskattar den öppenhet och den rakhet som många av dem har. Samtidigt så finns det andra som har synpunkter på att de tycker att de får inte reda på så hemskt mycket av andra svenska tjänstemän liknande. Så att, det där är ju naturligtvis svårt. Det beror ju lite på person och person också. Alla är inte lika mycket experter på att prata med media till exempel. Men där skulle jag nog ändå säga att det finns en uppskattning för den högsta ledningen av hur det här sköts i Bryssel. Sen tror jag att det är mer varierad syn på de svenska ministrarna, där ju vissa nog har imponerat, andra har nog varit lite överraskande för många utländska journalister. Alla är ju så vana vid att svenskar pratar ju så fantastiskt bra engelska och flyter på och sådär. Och så har det ju inte alltid varit faktiskt.
Nej, alltså ibland så får jag känslan av att Sverige, 28 år är det väl efter EU-inträdet, fortfarande ser sig som liksom lite vid sidan av det som händer i Bryssel. Att vi har liksom inte gått all in och heller inte riktigt hittat tonen när man rör sig i EU-sammanhang. Det var i alla fall så mina tankar gick när jag hörde det här klippet.
I will soon hand over to my best friend, Vice President Sefcu. I hope I almost said colleague. Sorry.
A good meeting, I think, and I have to say, yes, Vladis visited Sweden last week.
Andreas, vad är det som vi hör här?
Det här är ju efter olika rådsmöten, och det funkar ju som så när Sverige är ordförande. Då är det Sverige som leder presskonferensen, den stora presskonferensen som den internationella pressen går till oftast. Sverige leder då den här presskonferensen tillsammans med EU-kommissionen, och det är den svenska ministern som börjar, och sen så ska man då, när man har gjort sitt första anförande, skicka över micken så att säga till ordet till den ansvariga kommissionären. Och det är det vi hörde i båda de här fallen, och det första vi hörde det var EU-minister Jessika Roswall som ska lämna över till kommissionären Maro Sefcovic. Och det låter som att hon kallar honom kollega först och sen behöver rätta sig, och sen kallar honom sin bästa vän. Och det är ju helt otroligt med tanke på att de har inte haft sån jättelång relation, att de har fått en sån nära relation på så kort tid. Och sen efter det så är det Svantesson, vår finansminister, som ska lämna över till Dombrovskis, kommissionären. Och det är ju så här, jag tycker det är helt okej, och det är liksom ganska trevligt om man försöker använda förnamn och sådär. Det visar att man har en nära och bra relation, men om man ska göra det, då måste man ju se till att man säger rätt namn. Och hon, Svantesson, råkar ju säga, hon byter plats på några bokstäver här, han heter inte Vladis, han heter Valdis. Så att den här personliga touchen, ja, den blir ju lite ihålig om man säger fel namn.
Mm.
Men Roswall kunde inte ens uttala Sefcovics namn. Hon sa hans efternamn, det är svårt att säga. Det tog ett bra tag innan man
kunde... Jag tror knappt jag kan säga det.
Nej, inte jag heller, men...
Sefcovic, det är en fest på chef.
Tidningarnas telegrambyrå gör det bästa radiouttalet. Men du, hur brukar man göra, Andreas, då?
Ja, men jag tror vi har ett till klipp när Dombrovskis tar över. Så kan vi inte lyssna på det? Så kan vi höra hur man kan göra?
Ja, thank you, minister. Good afternoon, everyone.
Kort och gott.
Och jag menar, Dombrovskis, han har varit kommissionär på den här internationella scenen under ganska många år. Han har varit premiärminister i Lettland. Så att han har ju ganska lång erfarenhet. Och han gör ju det väldigt... tråkigt kan man säga, men ändå tryggt. Han säger inte ens namnet, utan bara säger, ja men tack minister. Thank you minister. Så att om man är lite osäker, ja men då är det ett ganska säkert kort.
Mm. Som ni alla har sagt, alla kan ju missa ett namn eller en titel någon gång, men ändå är det här lite symptomatiskt. Är vi svenskar emellanåt liksom lite som kusinen från landet på utflykt till Bryssel? Vad säger du, Viktor?
Jo, men det är ju lite så att vi fortfarande efter en herrans massa år i EU, så är EU lite något sånt som vi inte riktigt vet. Är det utrikespolitik eller är det något annat? Var ska den få plats någonstans? Jag menar, ibland känns det ju som att i ryggmärgsreflexen när det kommer ett förslag i Bryssel i Sverige är ju att säga nej. Och sen efter ett tag så kommer det kanske bli lite, ja, eller ja, kanske, eller ja, jo visst. Ja, men vi kör på det. Men det finns en litet ryggmärgs nej där som säkert kan vara bra. Bra att ha en skeptisk syn på tillvaron och fundera över vad som är bra och dåligt, men ibland kan det nog uppfattas också som att man ställer sig lite vid sidan om helt enkelt.
Man lutar sig inte in, Susanne.
Fast jag som sitter här i Sverige nu då tycker att ni är lite orättvisa faktiskt.
Vi är väl lite för elaka här nu.
Ja, men jag tycker liksom att de här nya ministrarna som inte har suttit så länge i regeringen ska veta hur de ska föra sig och sådär. Och att de inte talar perfekt engelska, för det gör de inte. Men det är ju väldigt stor skillnad, det är ju verkligen, mellan de här hemma och de som förhandlar där nere. Ja, men de som jobbar på representationen, som är tjänstemännen som sköter hela den här förhandlingen, de är ju otroligt professionella. Och tror jag många har väldigt gott anseende också. Så att jag tror att Sverige sköter sig fint.
Och många andra europeiska länder vågar väl inte representanterna prata engelska alls, eller Andreas och Viktor?
Nej, men visst, så är det ju. Och det är ju därför man har alla de här tolkarna i Bryssel. Men sen så får jag ändå säga att jag håller nog... Jag är lite tråkig. Jag kan tycka att jag håller med både Viktor och Susanne. Viktor å ena sidan, för att jag håller nog med om att Sverige liksom rent generellt i EU liksom lite motsträvigt backar hela tiden in i djupare samarbete och så vidare. Och å andra sidan, som Susanne är inne på, ja, men definitivt detta är vad man säger, liksom ett Brysselbaserat ordförandeskap där det framförallt leds av väldigt kompetenta tjänstemän här nere i Bryssel. Men just det här med de här klippen som vi hade, det var inte språkmässigt som jag tycker att vi anmärkte på, utan det kanske var att man helt enkelt, som att man säger fel namn till en person. Det kanske man ändå kan förvänta sig att man ska säga om man ska bolla över till en kommissionär, vad den kommissionären heter.
Susanne, en sista inlaga.
Men en sak som jag ändå måste säga, det här med att Sverige backar in i saker och ting. Det har ju varit förvånansvärt tyst från regeringen nu när man har diskuterat olika former av statsstöd, generösare statsstödsregler och så inom EU. Det är någonting som Sverige ogillar djupt och svenskt näringsliv ogillar djupt. Och här har ju Sverige typ, verkar det som, lagt sig platt liksom och gillat läget och insett att det här kan man inte göra någonting åt. Och då har man sagt att ja, men vi fick ju det här med långsiktig konkurrenskraft och det här är bara tillfälliga lättnader i statsstödsreglerna. Men ändå har det ju varit förbluffande, tycker jag, att se en svensk regering vara så tyst i den här frågan.
Som är ju en traditionell svensk stridsfråga. Hörrni, vi måste skynda vidare mot poddens slut. Andreas och Viktor, man hör ju verkligen att ni sitter på café. Får jag fråga vad ni dricker?
Kaffe dricker vi nästa. Vi är på café.
Hur ser kopparna ut då?
Ja, men de har tagits bort, men det var vanliga vita kaffekoppar var det. På lite små vita fat. Med en chokladbit till.
Mm. Ja, ni lyssnare som följer Europapodden på Instagram kanske har noterat att podden har en alldeles egen jättefin mugg. Och några av er har undrat hur man får tag på en sån och man kan köpa den. Det går ju inte, vi trots allt public service. Så nu kör vi istället en pristävling, en frågequiz. Så vill du ha chansen att få en Europapodden-mugg, spetsa öronen, för det kommer gå snabbt nu. Frågan lyder: vilka 8 europeiska röster hörs i det här klippet och vad heter musiken?
Vi werden nicht akzeptieren.
Europe is a garden.
We should have listened.
NATO taksagat.
Esittämällä hakemuksen.
I'm too honored.
Bisogno di una risposta europea.
Yeah, we are meeting because we are prime ministers. Of course.
Mm, alla 8 har hörts i Europapodden. Susanne, satte du några av de här rösterna?
Jag lyssnade.
Susanne passade på att kolla senaste nytt medan vi lyssnade på frågekvisten. Så då frågar jag Andreas och Viktor istället. Satte ni några av rösterna?
Ja, men jag tror jag kände igen några röster i alla fall. Och även låten som spelades i bakgrunden.
Okej, okay, Susanne, nu får du en chans till. Vi tar det hela en gång till, det gick ju ändå väldigt fort.
Wir werden nicht akzeptieren.
Europe is a garden.
We should have listened.
NATO taksagat.
Esittämällä hakemuksen.
I'm too honored.
Bisogno di una risposta europea.
Yeah, we are meeting because we are prime ministers, of course.
Nu då, Susanne?
Två, tror jag.
Två. Viktor?
Ja, men en fyra tror jag vi klarade åtminstone. Eller kanske fem. Det var några som var lite luriga där, men ja.
Ja, om du som lyssnar tror att vi kan pricka de åtta européerna, så skicka ditt svar som ett DM till oss på Instagram. Där finns också ett par ledtrådar. Eller mejla oss på europapodden@sverigesradio.se. Och glöm inte att bifoga din postadress om du vill ha chansen att vinna en av 15 muggar. Lycka till! Hälsar Europapoddens producent Therese Rosenvinge, som är den som kommer få posta muggarna till vinnarna. Hon producerade förstås också dagens avsnitt, och tekniker idag var Maria Stockhaus. Ni har hört Andreas Liljeheden, SRs Brysselkorre, Viktor Numelin som är TTs dito i Bryssel, och vår EU-kommentator Susanne Palme, och som är Caroline Saltzinger. Hoppas vi hörs igen nästa vecka.